Hallihallå!
Hej!
Nu är vi tillbaka.
Ja.
Har ni kissat? vi gör så här att vi hoppar bara rakt in i vårt resonemang och tar det här vidare och i mål.
Ja, nu kör vi igång där vi var.
Ja.
Ska vi ta studie 3?
Om vi ska.
Den här, ettan och tvåan är publicerade sen tar tillbaka. Studie 3, väldigt roligt, blev accepterad för någon vecka sedan nu bara. Och här är publicerad i Scientific Reports.
För det står, det här i avhandlingen står den som mänsklig.
Ja, precis. Precis. Så det blir punkt nummer ett på min errata-lista.
Ja, det är... Av alla fel man kan ha.
Det är ett bra fel.
Det är ett bra fel.
De andra är inte lika roliga. Men vi börjar med den roliga. Ja. Så den är publicerad nu. Och den stora frågeställningen i den här studien var ju, kan onst användas på samma sätt hos män och kvinnor?
Just det.
Och det här är knappt inte studerat alls. Det vi ville göra var att vi ville jämföra, och det har ingen gjort innan. Vi ville jämföra AUROC, alltså den diagnostiska tillförlitligheten. Och gör det, som man säger, stratifierat för kön. Vad är en stratifiering?
Ja, stratifiering gör man ju på när man har tydliga grupper. Och så tror man att de står för faktiskt olika resultat. Att då göra medelvärdet mellan dem är ganska värdelöst. Mm. Eftersom om man bara tar den enkla att män och kvinnors längd i vuxen ålder, så är det ju rätt meningslöst att uttala sig om vad medellängden är för män och kvinnor tillsammans, eller hela befolkningen. Mm. Jag vet, det kanske finns något sammanhang där det. Men det är mycket bättre att när det finns två så tydliga grupper som män och kvinnor, och de beter sig beträffande längd så pass signifikant olika, så det är bättre att analysera dem som grupp. Mm. Var och en för sig. Och då kan man säga att de är varsin strata i det här. Och så kan man då se att längden har att göra med någonting annat. Men det är kvinnors längd. Ja, det är halvbra förklarat.
Ja, men absolut. Ja. Men finns det några nackdelar med att stratifiera då? Det skulle inte vara jättebra att dela i massor av olika grupper.
Problemet blir då om man inte har hela befolkningen där vi har män och kvinnor, då skulle vi få liksom 5 miljoner av varje eller något sånt där i Sverige. I din studie, du har inte 5 miljoner i varje grupp.
Nej.
Utan du har lite färre.
Strax under.
Ja, man tappar ju statistisk power i att ha... Det blir ju som en helt egen liten understudie kan man säga. Och då får man ju mycket färre... Till slut så skulle man ju kunna analysera... Man får mycket färre i varje grupp, och då tappar man i alla typer av statistiska mått, blir sämre helt enkelt.
Ja, ja exakt. Så det vi gjorde här var att vi beräknade sån här AUROC stratifierat för kön. Så vi delade upp män och kvinnor för sig. Vi tittade på hela gruppen, och sen tittade vi på kvinnor för sig, och tittade vi på män för sig. Men när vi stratifierar grupper som är lite olika till sina karaktäristika, då finns det en risk att vi får in det som vi kallar för confounding.
Mm. Precis, i och med att du får mindre grupper, att de väger upp mer.
Mm. Och att de är, vi tar den här stora gruppen, sen så delar vi upp den i två grupper som är lite olika i sina karaktäristika. Då kan det ju vara saker som något som är på ett sätt hos män och ett annat sätt hos kvinnor. Mm. Som också påverkar hur onst funkar hos dem.
Den klassiska förklaringen är ju, får man lungcancer av att ha tändstickor i fickan?
Ja, just det.
Och då kan man ju då se då tydligt att de som har tändstickor i fickan går runt med, de som har ofta det, de har oftare lungcancer.
Mm.
Och då undrar man, är det liksom tändstickor i fickan? Så, nej, det är naturligtvis benägenheten att man också har cigaretter i fickan.
Mm.
Och att man röker de cigaretterna och så vidare. Att det är det, och då kallar vi smoking som, alltså förlåt, det faller in i hans, alltså rökning som confounding då. Det är ju rökningen som faktiskt påverkar,
ja,
som påverkar att man, ja, om man, ja, röker så, bra, har man större sannolikhet att ha tändstickor och man har också större sannolikhet att få lungcancer.
Exakt, så confounding är då alltså...
Så det, i princip hade vi ju då bevisat att det är tändstickor i fickan som ger lungcancer. Men då, ja, har man inte betänkt att det finns ju en confounding här, det vill säga rökning.
Precis, och confounding är då en faktor, någonting som påverkar både exponeringen och utfallet. Ja. Exakt.
Och exponeringen är att ha tändstickor i fickan. Och utfallet är att få lungcancer.
Ja, exakt så. Och i det här fallet så, när vi tittar på den här studien nu, när vi delar upp män och kvinnor, då fanns det ju saker som skulle kunna skilja mellan dem. Det skulle ju kunna vara så att männen oftare hade tändstickor i fickan, mm, jämfört med kvinnorna. Ja. Det som vi ville titta på här var, när vi gör den här uppdelningen, introducerar vi en confounding här. Just vi det. Vet till exempel att kvinnor... har mycket större risk att få subarachnoidalblödning än vad män har. Subarachnoidalblödning, då får vi per definition blod i cerebrospinalvätskan i likvor. Och det är likvor som ska cirkulera fram i onst här, i synnervens nervskydda. Kan det här påverka det här sambandet på något sätt? Det skulle hypotetiskt kunna göra, ja, det vet vi inte.
Det går inte att säga att det inte gör.
Nej, det skulle kunna göra att onst beter sig annorlunda hos kvinnor än hos män i förhållande till ICP. Till exempel, en annan sak som vi också vet är att män har en tendens att slå både sig själva och andra män i huvudet oftare. Mycket oftare än vad kvinnor har.
Ja, säger det.
Det är deppigt. Det är ett evolutionärt mirakel att vi fortfarande finns, vi män. Eller så vore det ett större mirakel om vi inte fanns rent evolutionärt kanske.
Skulle vi ha ett och annat att förklara?
Ja, precis. Nej, men där vet vi ju inte heller. Om man slår i huvudet, kan det bli någon mekanisk påverkan?
Det vi kallar traumatic brain injury.
Ja, alltså, precis.
Som potentiellt skiljer sig åt då från den här spontana, eller vad man ska kalla det, ja, alltså subarachnoidalblödningen som uppstår av en kärlmissbildning av något slags skäl.
Precis. Och kan det här smällen förorsaka någon form av skada på nervskidan som gör att den beter sig annorlunda. Så skulle det kunna vara.
Yep.
De här skillnaderna i skador gör också att det finns skillnader i vilken typ av ICP-monitorering man väljer.
Yep.
Det är vanligare med ventrikeldrän, alltså en dränslang som ligger in i ett hålrum i hjärnan, in i ett vätskefyllt hålrum i hjärnan. Det är vanligare hos kvinnor eftersom kvinnor har mer subarachnoidalblödning. Mm.
Så det följer ju diagnosen, men det följer ju inte könet, men Nej. Det följer könet eftersom diagnosen är överrepresenterad.
Precis så. Och då om vi har en slang som ligger in i ett vätskefyllt utrymme i hjärnan och det är den här, och vi håller på att dränera ut där, men ibland stänger vi för mätning, då påverkar vi ju hela den här likvårdscirkulationen på något sätt som vi inte vet om det påverkar onstfenomenet. Just det. Så vi har flera faktorer som skulle kunna vara confounding här. Och då ville vi ju titta om det var ett problem. Så vad vi gjorde då var att vi bestämde i förväg, de här tror vi kan vara confounders, diagnos och vilken typ av ICP-mätare man har. Och sen så tittade vi på männen och kvinnorna och så tittade vi på, finns det några andra saker som skiljer sig åt mellan dem? Signifikant. Och allt som skilde signifikant mellan dem betraktade vi också som en möjlig confounder utan att riktigt förstå mekanismen, den möjliga mekanismen bakom det. Och då, sen gjorde vi så att vi tog, om vi tar subarachnoidalblödning som ett exempel. Så tog vi och tittade på våran grupp. Så här, vi tittade, skattade AVR och C hos män och hos kvinnor. Mm. Så. Och sen så lyfte vi bort alla med subarachnoidalblödning från båda de där grupperna. Mm. Så gjorde vi om analysen. Och om den förändrades kraftigt då bedömde vi att då var subarachnoidalblödningen confounder.
Mm, just det.
Sen lägger vi tillbaka alla subarackerna och så lyfter vi ut nästa gäng. Och så gjorde vi så med
en annan karaktäristika.
Ja, precis. Mm. Så gjorde vi så med alla confounders. För att försöka se om det var det som drev ett eventuellt samband, om det nu fanns ett samband. Och fanns det då ett samband? Nu kommer vi till resultatet. Vi inkluderade 65 kvinnor och 74 män. Det var skillnader som vi förväntade oss i diagnos, vilken typ av ICP-monitor man hade. Och sen så oväntat var det skillnad i hur många som hade midazolaminfusion vid tillfället då vi mätte onst. Så de här sakerna tittade vi på som möjliga confounders. Det vi såg nu då, som var så spännande här tycker jag, det var att vi hittade en signifikant bättre AURoC hos kvinnor än hos män.
Ja.
Hos kvinnor så var AURoC 0,83. Det vill säga ett rätt okej screeningverktyg. Hos män var det 0,60. Och när vi tittade på konfidensintervallen så var det här 0,60 hos män. Så var inte det signifikant bättre än 0,5.
Nej.
Konfidensintervallet gick ner under 0,5. Vi kan alltså inte med 95% i konfidens säga att i vårat datasätt så gick det att screena för högt ICP med hjälp av ONST hos män.
Nej. Just det. Vilket, ja.
Mm. Vilket ju är... Och vi är de första som har tittat på det här. Och det är ju jättespännande tycker jag. Sen då när vi tittar på den här confounding-analysen. Ingen av de potentiella confounders som vi analyserade för drev det här sambandet. Utan det enda som vi hittade var just att ta en skillnad mellan könen. Så slutsatsen här, och det här, den stora slutsatsen här blir ju liksom en diskussionspunkt och ett behov av mer forskning. Är ONST användbart på män? Vår studie som är den första som har tittat på det säger att det är tveksamt. Men det är en liten studie, det är en singelcenterstudie, det finns massa problem med det. Vad kan orsaka ett sånt här resultat måste man ju fråga sig då. Det kan fortfarande vara confounding. Vi har tittat på några confounders.
Det jag tänkte säga, det finns ju alltid the unknown confounding.
Exakt. Ja. Det kan finnas en unknown confounder här. En sak som vi inte har data på som jag har insett nu efter publikation att shoot, det skulle vi ha tittat på.
Mm.
Vi har inte tittat på BMI.
Mm. Det är en sån klassisk confounding.
Absolut. Det hade vi ju kunnat göra någon form av BMI-stratifiering och så lyfta ut. Absolut.
Väldigt många så här, FB-studier har ju VMI som en... Ja.
Så confounding, det kan fortfarande vara en faktor här. Bara det att vi har inte hittat det med de få möjliga confounders vi har tittat på. Sen så finns det ju förstås möjligt. Det är en liten single-center-studie. Det här skulle kunna vara en slumpmässig deviation bara i vårt datasätt. Det kan vara ett typ 1-fel.
Mm.
Att vi säger oss hitta ett samband... Som faktiskt inte finns. Ja,
just det.
Men om vi då bara tänker fysiologiskt, anatomiskt. Finns det några faktorer som skiljer sig åt mellan män och kvinnor? Som skulle kunna driva det här?
Ja, det finns ju en sak.
Som skiljer sig åt, men som är orelaterad.
Ja, men jag bara ville få in det.
Ja, precis. Det som är som skulle kunna ha med det här att göra. Vi vet från andra studier att duramater.
Ja.
Hårda hjärnhinnan som ju går ut som en del av nervskidan runt synnerven. Den är tjockare hos män än hos kvinnor när man tittar i höjden i skallbasen.
Okay.
Och det ser vi även i vårt datasätt. Vi ser en lite tjockare duramater runt synnerverna hos män generellt sett än hos kvinnor. Och duran är ju relativt stel. Är den då tjockare så borde den bli liksom mindre elastisk.
Ja.
Det skulle kunna vara en faktor. Sen är det också så att det finns, har det visat sig relativt nyligen, att det finns lymfdrenage. Det finns lymfkärl i duran.
Okay.
Som dränerar bland annat cerebrospinalvätska.
Okay.
Och det finns sådana här lymfkärl i duran även runt synnerven. Vi vet inte ännu riktigt var den där. Är det här dränage, kommer det inifrån hjärnan och dräneras lymfa ut den här vägen och sen ut extrakraniellt?
Ja.
Eller är det cerebrospinalvätskan runt synnerven som dräneras ut i de här lymfkärlen? Det vet vi inte. Vi vet inte heller om dräneringen är att det går tillbaka in i hjärnan eller om det dräneras ut extrakraniellt.
Mm.
Men hur som helst, det här lymfkärlet i lymfsystemet i duran är anatomiskt större hos män än kvinnor. Vi vet inte om det innebär att män fysiologiskt sett har ett mer effektivt lymfdrenage i duran. Det vet man inte. Men vi vet att det finns anatomiska skillnader mellan män och kvinnor. Män har ett större lymfsystem i duran än vad kvinnor har.
Okay.
On average. Kan det påverka det här? Hypotetiskt kanske. Vi vet inte. Det är de två saker som jag kan komma på fysiologiskt och anatomiskt som skulle kunna driva en skillnad mellan män och kvinnor. Och det här leder oss osökt in på studie 4.
Ja.
Där vi tittar på de här olika skikten. Vi tittar bland annat på duran. Och den vedertagna teorin, sa jag innan, det är ju att subarachnoidalrummet dilateras när ICP stiger. Och att varken synnervens diameter eller durans tjocklek har något med saken att göra.
De följer mer passivt. Eller ja. De komprimeras.
De ändras inte, är teorin. Men det är knappt överhuvudtaget studerat. Det finns någon studie där man tittat på synnervens diameter. Det finns inga studier egentligen som jag känner till där man har tittat på durans tjocklek runt synnerven. Och om den har något samband med ICP. Så med tanke på det som vi pratar om här nu med lymfkärl i duran och sen så också då med tanke på att när ICP stiger så stiger ju trycket i nervskidan. Och då utövar det ett större tryck på själva nerven också. Så med tanke på det här så kände vi ändå att ja, men vi vill gräva lite mer i det här. Vi vill titta på de här delarna för sig. Och då hade ju vi lämpligt nog ett väldigt unikt datasätt. Därför att vi har ju mätt, i alla våra studier så har vi mätt synnerven. Så har vi mätt onst-int. Och så har vi mätt onst-ext. Det här innebär att vi kan ju räkna ut tjockleken
och duran. Mellan, ja.
Vi kan räkna ut dem och dela upp dem i liksom dura, subarachnoidalrum och synnerv.
Ja.
Och titta på dem var för sig.
Just det.
Och hur de då är associerade med ICP. Så det här var det som man kallar för en exploratory study. Där vi liksom utforskar redan befintlig data egentligen. Och det gör man inte för att besvara några frågor utan mer för att hitta nya frågor och studera vidare.
Just det, men det är vanskligt att ge sig in i att det blir snudd på fiskning. Alltså att man ska ha egentligen frågan klar för sig när man samlar datan. För annars så kan man leta upp samband som råkar uppstå. Och ja.
Vad menar du när du säger fiske? Så att vi förtydligar det.
Om vi sätter en gräns på den här berömda gränsen på 0,05. Det vi säger då
i
p-värde. Det vi säger är att med 95% sannolikhet så stämmer det här.
Förenklat kan man säga.
Om man är på precis 0,05. Det betyder ju också att det finns kanske 5% samband i det här. Det säger ju också att det finns 5% som, där det faktiskt inte finns något samband.
Men det ändå ser ut så här.
Ja, men det ser ut så här, ja.
Av en slump.
Och om man då tänker sig att man letar upp de där sambanden genom att jämföra olika saker med varandra. Man kan jämföra de mest knäppa grejer, liksom morotsätning mot trafikolyckor. Eller så. Om det visar sig att väldigt många har ätit morot och att det kanske är dålig liknande, men det fattar. Att man letar upp ett samband som råkar uppstå och sen så publicerar det som ett fynd. Då är ju det inte nödvändigtvis sant.
Nej.
Men risken minskar ju avsevärt om man letar efter en kliniskt relevant fråga, en potentiellt logisk eller liksom samband mellan två saker, och sen så hittar man ett samband. Då är ju sannolikheten att det faktiskt existerar avsevärt större än om man samlar ihop en herrans massa data och sen så letar efter samband.
Bara testar tills man hittar något som har ett p-värde under 0,05.
Det är det som kallas för p-värdes phishing.
Ja.
Kortfattat. Det går säkert att förklara det avsevärt mer sofistikerat än jag gjorde.
Jag hörde någon nyligen som sa skämtsamt: det gäller att tortera datan tills den erkänner. Det är också ett sätt att göra det på.
Se på sin data.
Ja, precis. Så en exploratory study, då utger man sig inte för att vi ska besvara den här frågan. Utan man säger, vi har den här datan, vi har samlat in den och lagt massa resurser på den. det vore ju dumt att inte använda den till något mer. Ja. Nu ska vi utforska den för att se. Och det, om man hittar någonting då, då säger man inte så här är det. Utan då säger man, det här skulle vara intressant att titta på i en ny studie. För då kan man, utifrån det där sen kan man bestämma sig för en hypotes som man sen kan testa i en ny studie. Så det här är så här, exploratory studies. Det finns en del som liksom rackar ner lite på det och kallar det för fiske, en fisketur. Men det är ju också ett smart sätt att använda insamlad forskningsdata. Att okej, vi har tittat på det här med den frågeställning vi ville. Ska vi bara
låta det vara? Vi kom på en till fråga.
Ja, precis. Vi kan ju driva forskningen framåt genom att hitta nya frågor.
Och öka precisionen i nästa studie, eller?
Ja, exakt. Mm. Exakt. Men det vi gjorde här var att vi tog då de här 139 patienterna som vi hade inkluderat i studie 3.
Yeah.
Och sen så skapade vi plockade vi fram ett, som man säger, subset av dem, en undergrupp.
Uh-huh.
Och då tog vi alla som hade upprepade mätningar.
Yeah.
För att då kunde vi titta på skillnader. Så här,
om ICP
ökar eller sjunker från en mätning till en annan. Och så kunde vi titta på hur de här synnerven, subarachnoidalrummet och duran, hur förändras de mellan de här? Så vi tittade på liksom skillnader, förändringar. Ja. Det vi var ute efter var ju då vilka av de här måtten förändras tillsammans med ICP. Kan man säga.
Ja.
Mm. Och resultatet var, det väntade såg vi ju att subarachnoidalrummet har ett samband med ICP.
Ja.
När ICP steg, eller när subarachnoidalrummet ökade tjocklek, så var det en indikator på att ICP steg mellan två mättillfällen. Sen såg vi svaga associationer även med synnervens diameter och durans tjocklek.
Uh-huh.
Så att om synnerven ökade i sin diameter eller duran ökade sin tjocklek, så var det svagt associerat med att ICP också hade stigit.
Uh-huh.
Och vice versa.
Och inte tvärtom att den blev ihoptryckt.
Nej, det hade jag förväntat mig att se. Och vice versa, när ICP sjunker så att de då krymper. Och sen så skapade vi prediktiva modeller utifrån det vi la ihop då. Så, okay, men om subarachnoidalrummet ökar, vad är sannolikheten att ICP har stigit? Om subarachnoidalrummet krymper, vad är sannolikheten att ICP har sjunkit?
Ja.
Och så byggde vi olika prediktiva modeller där vi la ihop de här, men bara subarachnoidalrummet ändras. Okay, men om både subarachnoidalrummet och duran ökar, vad är sannolikheten då?
Just det.
Och den bästa prediktiva modellen fick vi när alla de här förändrades åt samma håll. Så att om synnerven ökade, subarachnoidalrummet ökade och duran ökade. Om alla de tre ökade, då hade vi liksom bäst möjlighet att identifiera att ICP steg mellan två mättillfällen. Då slutsatserna här blev att den allmänt accepterade teorin, det är den dominerande effekten. Absolut, det är subarachnoidalrummet framförallt som påverkas. Kanske finns det effekter även på duran och synnerven. Och det här är ju den stora grejen att forska vidare på.
Oh.
Sen tittade vi även på lite så här vi går inte in på det här, men lite så här på tidsförlopp. Så här, om det var förändringar över kort tid eller över lång tid och sådär. Möjliga orsaker till det här då? En stor möjlig orsak till det här är ju helt enkelt mätfel. Alltså det är en liten fuzzy struktur. Om vi säger att subarachnoidalrummet dilateras mellan två mättillfällen, och så är det inte jättelätt att sätta den där mätmarkören perfekt rätt. Då kanske det ser ut i datan sen som att synnerven också har ökat lite och duran också har ökat lite. Alltså att den här ökningen kanske skulle läcka eller blöda över lite i de andra, i de intilliggande strukturerna.
Ja, det är som sagt, det är ändå ultraljudsbilder vi talar om.
Det är ändå ultraljudsbilder vi talar om.
Ja.
Å andra sidan så en hel del av de här mätningarna ser vi i sammanhanget förändringar som är relativt stora inom kaninöron.
Ja.
Och som är större än vad vi tror att mätfelen är, om vi tittar tillbaka till studie 1. Där vi såg oss ha en ganska låga mätfel.
Ja.
Så ja, det kan absolut vara mätfel, men det är inte säkert. Jag kan inte säga att det är mätfel.
På något sätt.
Det kan återigen vara det här litet datasätt, Det kan vara slumpmässigt.
Ja, det är ändå, alltså jag vill inte på något sätt racka ner, men det är ändå relativt få.
Bring it on.
Ja, men jag menar, ja. Det är ju inte så himla många.
Nej, det är 75 patienter, ja, i den här studien.
Det är inte jättefå heller, ska man ju säga. Alltså, det är inte som en... Men ja, om det var 750 så skulle man väl liksom kunna uttala sig mer.
Ja.
Det finns en risk att det här, att vi har en selection bias till exempel. Mm. Att du har råkat välja en viss kategori av någonting. Som, ja. Så att ett karaktärsdrag är totalt överrepresenterat. Eller totalt underrepresenterat.
Mm. Absolut.
Och det är det vi måste leva med.
Liksom. Ja, och slumpmässiga faktorer också. Det här skulle kunna vara slumpmässigt fynd,
ja,
just som vi ser i just det här datasättet av någon anledning. Men sen så, ja visst, vi har de här fysiologiska anatomiska faktorerna som vi inte heller bara kan skoja bort helt och hållet. Vi har de här lymfkärlen i duran som vi inte vet om de påverkas av ICP. Vi vet att när ICP stiger så utövar ett tryck på synnerven. Vi får en venstas. Vi får andra typer av effekter i synnerven. Kan det leda till att den i sig svullnar? Och just att vi får en svullnad av duran? Vi vet inte.
Nej.
Så, men som sagt, det här är ju en studie som är tänkt att väcka frågor. Ja. Inte att säga så här är det. Så sammanfattningsvis i hela avhandlingen. Med vårt protokoll har vi en bra inter-rate reliability.
Yeah.
Vi tror att det är bra att justera för ögondiameter när man använder ONST för att screena för ICP.
Yeah.
Vi tycker man ska öppna diskussioner för att ONST-EXT kanske är ett bättre alternativ. Utmana expert opinion lite där. Och det gör vi i ljuset av de få studier som är gjorda och att vi får en bättre inter-rate reliability när vi tittar på ONST-EXT. Vi ser att ONST har ett tveksamt värde, kanske har ett tveksamt värde som screeningverktyg på män för ICP, men verkar funka rätt okej på kvinnor.
Huh.
Och överlag så behövs det fler studier egentligen.
Hör och häpna.
På allt. det är så här, en no-brainer. Den kan man alltid dra till med.
Ja. Ja, den som säger att nu kan vi stänga den här dörren, den har nog ja.
Den har lite läxa kvar.
Den har lite läxa kvar,
ja.
Wow, Jakob. Ja, minst sagt så har du verkligen ett... Det häftiga är med sådana som du, och så kan lite som jag, eller en av grejerna är att du har verkligen, du äger ditt material så in i baljan. Liksom. För det finns ju de som har forskat och fått ett stort material och ska titta på det och liksom... Du har ju varit med och i alla leden av det här, så du förstår all liksom potentiella problem och potentiella där när man kan vara säker och när man måste dra öronen åt sig. Så du, ja, vilket jag också känt att jag kommer ha, att jag kommer äga mitt material, liksom jag kommer ha matat in varenda jävla blodtryck liksom.
Du har gjort alla mätningar själv, du har tittat på den där diafragman och suttit och tittat på bilderna
och liksom gjort alla
Och du har ju fått smaka på båda världar, eller kommer få smaka, för du gör ju
jag kommer göra de där studierna,
sen så gör du också en registerstudie, så du kommer verkligen
där man kommer behöva man måste ta till sig materialet på ett sätt så att man så att man i alla fall kan, ja, så att man äger det lite, eller liksom, ja, du fattar vad jag menar. Men eftersom vi, trots det här specialavsnittet som går lite utanför, vi tänker ju oss ofta att det ska finnas en klinisk applikation. Och jag tänker mig att många som lyssnar inte är helt inne på när jag ska börja mäta insida och utsida av duran. När, var, hur och vem. Ska göra det här i din perfekta värld eller i din fast ändå lite realistisk.
Det här är till en början en metod som man behöver lära sig.
Ja, hör och häpna.
Och det finns ju ingen utbildning.
Nej, det är lite stökigt
i Sverige idag. Vi har kollegor på andra sjukhus som kommer Vi planerar för att det ska börja användas på, mm. på annan sajt. Jag vet inte hur mycket som är klart, så att jag vill inte uttala mig för mycket. Men, mm. men det finns planer att börja använda det här på vissa patientgrupper. Väl utvalda patientgrupper. Och då ska jag förhoppningsvis utbilda en eller två kollegor på det sjukhuset. Ja. I metoden. Jag är ju då, har ju inte heller kunnat gå någon kurs. Utan jag har ju varit någon form av självlärd. Liksom. Ja.
Det är alltid lite vanskligt ju.
Det är alltid vanskligt. Ja,
att ingen mästare har gett dig sin välsignelse. Att nu kan du det här.
Mm. Absolut. Jag har läst allt som gått att komma över. Och tittat på föreläsningar och tittat på tutorials. Och sen övat.
Ja.
Och sen gått tillbaka och läst. Men jag är ju inte certifierad inom det här. För det finns ingen sån certifiering
att få. Nej, jag tänkte säga det. Existerar det liksom? Existerar det internationellt? Är det något
jag vet inte. Nej. Faktiskt. Så det är ju
vissa grejer, alltså till exempel hjärtundersökningar, finns det ju en massa olika diplom, olika grader av liksom, alltså, licenser, eller vad man ska kalla det för. Ja.
Men med det sagt, så är man, har man lite ultraljudsvana sen tidigare, så lär man sig det här på 20 undersökningar.
Det låter ju så otroligt bra.
Ja, det gjorde Ola. Ola hade kört en del, framförallt lungultraljud innan, av det han hade gjort. Och det är ju en rätt stora rörelse.
Ja, det är något helt annat.
Det här ska vi titta på tiondelars millimeter. Ja. Liksom. Här är väldigt, väldigt, väldigt små rörelser. Men Ola tog ju till sig det. Vi hade liksom lite teori. Och sen så körde han 20 undersökningar. Och sen så började vi studie 1. Och det säger ju ändå någonting.
Och då var ni liksom väldigt nära varandra.
Redan då lyckades vi mäta så lika.
Good to excellent.
Ja. Så det är ju ändå en ganska snabb startsträcka. Skulle jag
och
säga.
Det är en väldigt riktad studie. Ja. Alltså den är väldigt procedurig. Liksom. Alltså, steg 1, steg 2, steg 3.
Ja.
Jag har bara fumlat lite mer. Du har visat någon gång, men
ja, men den är väldigt riktad. Det går ganska snabbt att lära sig, men man behöver lära sig det.
Ja.
Sen så du säger här att ska man mäta innanför eller utanför duran. Jag hävdar att det inte är finlir, för det är så otroligt avgörande för hur man ska tolka.
Ja.
Eftersom det blir så stor skillnad i vilket mått du får. Så där behöver man ju bestämma sig för, och så behöver man titta med vilka cut-off-nivåer vill vi använda oss av.
Men om man backar, när skulle det vara relevant att göra den kliniskt?
Bra. Det som jag
och det av vem liksom var och var, när och var, det är väl lite samma fråga egentligen.
Den stora patientgruppen där jag ser att det här verkligen kan komma till nytta, det är patienter som intensivvårdas efter hjärtstopp.
Just det. Det har ju varit din, alltså, medaljen i slutet. Det
är därför jag började med det här. Jag har inte ens kommit dit ännu. Men, och där skulle jag ju vilja se att man då följer patienten under ett intensivvårdsförlopp.
Just det.
Eftersom det är en sak att använda det här som ett screeningverktyg, men jag tror mer på att följa en patient över tid.
Trender har vi ju nämnt i den här podden.
Och om man trendar samma patient, då behöver man ju inte ens bry sig om att justera för ögondiameter.
Nej,
för att då jämför du patienten med sig själv.
Ja.
Punkt 1, 2, 3 och så vidare.
Ja. Så och det ser man tror ett jag på stegrande, så finns det alla anledningar att tro att här är någonting i stegrande.
Exakt.
Omöjligt att säga om det är 17 eller 22 eller 14.
Men här trendar det uppåt. Och vad jag tror framförallt också på de här hjärtstoppspatienterna,
som vi är väldigt obenägna att mäta invasivt på.
Men vad jag tror också gör att de är en väldigt lämplig grupp för det här, är att om du jämför med våra patienter på NIVA, ta subarackerna som en stor patientgrupp hos oss. Vid insjuknandet får ju de en sabla ICP-peak.
Ja, när själva blödningen
när
kommer
själva blödningen och tar plats. Får de ett jättehögt ICP. Och det finns studier, åtminstone en studie på just subaracker, där man har sett att, men vänta, här subarackerna, även de som har ett normalt ICP, har ett högt onst. Så de kan ju ha fått den här stretchen initialt när de får sin peak. Och sen så sjunker de tillbaka till en lite högre baseline.
Ja, men med möjligtvis, eller med inte högt tryck.
Ja, precis. Men om du jämför det, eller så, sen tar du andra patienter då, traumatiska skallskador och så vidare, som också kommer in, så har de någon blödning och sen så börjar de klämma in, då har de också ett jättehögt ICP. Ja. Och så går man på så får man ner det där. Men hjärtstoppspatienterna, de kommer ju inte ha det här höga piken i ett ICP, utan de kommer ju ligga och svullna på.
När deras eventuella hypoxiska skador börjar svullna.
För de får ju ett hjärnödem i varierande grad. Och en del av dem kommer få ett högt ICP. Men det kommer ju smyga sig på. Så där kommer vi se en gradvis stigande, kanske över första dygnet eller någonting. Och där tror jag att det skulle kunna vara ett väldigt användbart verktyg. Sen är vi ju inte där ännu att vi börjar monitorera dem invasivt.
Nej.
Vilket jag tror att en del av de patienterna skulle vara betjänta av.
Ja.
Det finns en liten fallkontrollstudie som är gjord på hjärtstopp. Där man la in ICP-mätare på 21 hjärtstoppspatienter.
Ja.
Och så körde man sån målstyrd neurointensivvård som vi gör här.
Ja.
Typiskt med mål för ICP och CPP, cerebralt perfusionstryck, och syremättnad i hjärnparenkymet. Liksom. Man hade målstyrd behandling på det. Och sen så tog man en grupp av historiska kontroller som man matchade så att de var så lika som möjligt.
42 i allt annat
var de så lika som möjligt. Men de hade fått den sedvanliga behandlingen.
Liksom för att efterlikna en randomiserad studie, det har ju inte riktigt samma dignitet som en äkta randomiserad. Men man gör sitt bästa.
Mm. Ja. Men det man såg, och det här är en väldigt liten studie, så man ska ta det med en stor nypa salt, men resultatet är mindblowing, tycker jag.
Menar du det? Ja.
De som fick ICP-mätare och målstyrd neurointensiv vård, där hade vi runt 40% bra neurologiskt utfall. Uh-huh. De som fick den vanliga behandlingen, där hade runt 10% bra utfall.
Det skojar man inte bort.
Och tänk då om vi i framtiden till och med skulle kunna screena fram de som faktiskt har en risk att ha ett högt ICP, att få ett högt ICP.
Att förfina
det här. Så att, men vänta, här verkar ICP vara stigande. Okej, då ska vi nog tryckmäta.
Men den här beter sig inte så. Alltså den här patienten...
Här händer inget.
Det händer ingenting.
Vi har ingen onst dynamik här.
Så där kanske då...
Då ska vi inte borra hål i huvudet.
Hålet gör mer skada än nytta.
Ja, exakt.
Och i annat fall så är det värt det där. Hålet.
Ja, men så det tror jag på sikt kan vara en klinisk användning. En annan är ju patienter...
Och det har med själva kliniska förloppet av den sjukdomen att göra.
Ja. Mm. En annan möjlig användning är patienter som har... de ser ju inte vi här hos oss, men patienter med akut leversvikt.
Ja.
De får ju ett hjärnödem.
Ja.
Och de är oftast väldigt koaglopatiska på grund av sin leversvikt. Så där vill du inte borra hål i huvudet.
Ännu större kontraindikation.
De skulle ju vara superintressant att följa non-invasivt.
Just det.
Och styra behandlingen utifrån det. Men vänta, här verkar ICP vara på väg att bli högt. Här ska vi söva hårdare. Just vi ska höja natrium lite grann. Vi ska ventilera lite tajtare.
Ja, just det.
Men så det är två tänkbara patientgrupper. Så... Sen tycker jag ska säga det också, att onst i all ära, jag tycker att precis som med annan neuromonitorering så ska vi tänka multimodalt.
Uh-huh.
Vi ska använda flera approacher. Nu har ju min avhandling bara handlat om onst, men från början var ju tanken att avhandlingen även skulle handla om transkraniell doppler och pupillometri.
Just det.
Som sätt att skatta ICP. Och att vi skulle landa i liksom en studie där vi lyfter in alla de tre metoderna som är
som man tittar på
tre olika mekanismer
med tre olika mekanismer, och kanske då komma närmare den faktiska sanningen.
Ja. Så när jag får en förfrågan här som jag får ibland att någon vill att någon av våra läkare kommer och säger, men kan inte du köra några mätningar här? Vi vill veta om vi tror att det kan vara ett högt ICP, men vi vill veta och vi vill inte lägga in en tryckmätare. Mm. Då kör jag onst och så kör jag TCD. Mm. Och så brukar jag även köra pupillometri, som jag inte tror tillför lika mycket, men ons och TCD framför allt. Och sen så väger jag ihop bilden. Och sen så får man vara försiktig i hur man uttrycker sig och vara noga med att det här är nog inte så bra på att säga att ICP är högt, utan det kanske är lite bättre på att säga om det inte är högt. Och jag kan mer prata om verkar det vara en lite högre risk eller en lite lägre risk än vi tror, kanske. Det är nog mer så man får. Så att den som ställer frågan får börja med att fråga sig själv. Ja, men vad tror jag ungefär? Ja. Tror jag att det är en låg risk, för att det är en hög risk, för att det är 10% risk? Och sen kan jag mäta och så kan jag säga att, ja, vet du vad? Risken är nog lite större än du tror. Eller risken är nog lite mindre än du tror.
Just det.
Men det är väldigt vanskligt att säga 27% sannolikhet. Ja,
det är väl... Det, då är man väl liksom siffror... Ja. Då har man trollat bort sig med siffror. Ja. Som in, ja.
Sen är det också så då, när man mäter ons i samband med att jag gör det ultraljudet, så ser jag ju några andra saker i ögonbotten som också är förenliga med högt ICP. Så det finns ytterligare aspekter av det här. Förutom rena mätningsfaktorn så är det så att när ICP stiger så blir ögonbotten lite plattare. Det är som att synnerven liksom, det här trycket pressar också mot ögonbotten.
Okay.
Och till slut så får du som en liten bula där synnerven går in i ögat. Så blir en liten bula i ögonbotten. Så det där är också sådana saker som jag väger in i. Ja, och det finns de som har mätt hur hög den där bulan är och tittat på det också.
Ja, det är fantastiskt.
Ja. Men jag tror att det...
Men har man hand om de här patienterna? Alltså hjärtstopp och lever encefalopati patienter. Så skulle det inte skada om någon på bygget kunde... Alla behöver ju naturligtvis inte kunna det här.
Nej.
Är det du vill förmedla? Att det finns något att hämta i det här? Om man har hand om de här patientgrupperna?
Det finns något att hämta i det här. Jag skulle vara försiktig i att uttala mig om när det gäller män.
Ja.
Tills vi har mer data.
Ja, just det.
Men det finns nog kanske något litet att hämta även när det gäller män.
Ja.
Och i synnerhet om man lägger ihop bilden med transkraniell doppler också.
Just det.
Och pupillometri.
Mm.
Tänk multimodalt.
Det här är en av de
modaliteterna. Det här är en av de modaliteterna. Mm. I en multimodal, non-invasiv neuromonitorering.
Alltså, alla mina frågor är egentligen varianter på det här. Liksom, vad är det som ska få det här att... Eller vad skulle kunna få det här att faktiskt... landa i som en... Det kommer ju aldrig bli som att mäta blodtrycket på någon. Mm. Det kommer ju aldrig bli så utbrett. Eller det kommer ju aldrig bli så vedertaget. Det kan man väl tro att det inte kommer bli jättebrett. För det är ändå få patienter som har risk att ha högt ICP. Alltså rent bland alla.
Om man tittar på hjärtstoppen så är det en vanlig kund på en svensk intensivvårdsavdelning.
Det är en av ja.
Om jag ändå säger.
Ja, det är en som ingen blir förvånad av när de kommer.
Liksom. Precis. Så där är ju en stor patientgrupp där det här faktiskt skulle vara till nytta. Och de flesta
och
av de här
kanske till och med de bättre än på typ subarachnoidablen. Ja. Som man ändå måste stoppa in en slang.
Ja, men de kommer ändå hit eller till annat neurokirurgiskt centrum om man är någon annanstans i landet. Ja. Och de allra flesta av dem får ju ändå en slang i huvudet.
Ja. Det är svårt att komma undan det i alla fall.
Liksom. Ja. Ja, det är ju inte alla, men de allra flesta får ju det.
Om det är någon... Ja, ja och lite så här, vem ska kunna... Det är varianter på... När jag ser frågorna så är det egentligen samma fråga. Var... Ja, men det har du svarat på.
Ja, men och vem ska kunna? Jag tänker att det... Om man tar parallellen till transkraniell doppler hos oss. Hur många syror är vi som kör? TCD, är vi 15?
Ja.
Något sånt. Ja. Och med det... så funkar det ju nästan alltid att en TCD kan bli gjord 2 gånger per dygn.
Ja.
På de patienter som behöver det. Så har man en liten bulk av personer som lär sig det här, då kommer man kunna snurra runt det.
Och som sagt, 20 mätningar under god handledning. Och sen så lite liksom feedback på... Med lite startsträcka för att man ska lära sig själva konceptet ultraljud... Ja.
Och lära sig också liksom hur de här bilderna ska tolkas. Och så här. Man behöver ju göra ett lite teoretiskt grundarbete. Ja. Men det är, om någon undervisar en så gör man det på ett par timmar.
Ja.
Annars får man sitta och läsa in.
En skaplig förförståelse.
Ja, precis. För det är ändå viktigt att man får korrekta bilder, förstås.
Mm.
Att man lär sig vilka artefakter kan dyka upp som jag kan mäta fel på. Hur undviker jag dem? Och så vidare. Det finns en del där att lära sig. Först, naturligtvis. Som med allt annat.
Någon gång tidigt, eller, så här, eller du nämnde halvnyligen att du har att du trodde mer på det när du började.
Ja.
Du har studerat och studerat och studerat och ägnat timmar och timmar och år faktiskt åt det här nu. Och nu tror du faktiskt mindre på det än när du tog upp, när du fick nys om det första gången.
Ja.
Vad tänker du kring det? Eller är det
ja, absolut. Så är det ju. Och det är ju, på ett sätt är det ju väldigt tråkigt att det är
man
så.
Man vill ju ha det här tydliga svaret, ja eller nej. Eller liksom.
Ja, precis. Det som är skönt med det inför disputationen är att så här, jag känner ju inte att jag behöver gå in på disputationen och försvara ONST som nej. Metod.
Nej, det är inte din bebis.
Nej, det är inte min bebis. Nej. Jag tycker det är tråkigt att det inte verkar funka bättre i vårt material än det gör. Det tycker jag är trist. Särskilt med tanke på att jag ville ju gå vidare och använda det här på hjärtstartspatienter och så vidare. Jag tror fortfarande att det har ett värde, men jag tror inte lika mycket på det som jag gjorde från början.
Det skulle, alltså så här, om det hade varit jätte effektivt så hade det ju verkligen varit otroligt.
Ja.
Att, det, men det här är inte jätte, alltså så här, hur ska jag säga? Det är bara att drömma om det, eller kanske att är det inte det så är det ju synd, men jag förstår verkligen att det är viktigt att ta reda på att ta reda på om det har något.
Mm.
För att om det har något, eller om det har till och med bra, då är det ju väldigt mycket vunnet.
Mm. Oh ja. Så är det. Det roliga ändå tycker jag med det här är att vi har backat bandet lite grann, om man säger så, i ONST. Och för att det känns som att det finns en del ställen i världen där man börjar implementera det här.
Lite
men man har fortfarande inte rätt ut vad är cut-off-nivåerna? Hur ska vi mäta?
Just det.
Vad ska vi säga? Ett högt och ett lågt? Och så vidare. Det finns en del grundfrågor som inte är utredda. Ja. Och det känns ändå lite roligt tycker jag. Att i det här avhandlingsarbetet så har vi inte backat tillbaka hela vägen till början. Men vi har backat bandet en del. Och så har vi sagt, vänta här nu. Vad behöver vi veta för att driva det här framåt? Vi behöver titta på iterator reliability.
Annars så kommer det bita oss i arslet resten av livet. Så att säga.
Vi behöver titta på ett protokoll. Vi har identifierat att, men vänta här nu, man har mätt både innanför och utanför duran i olika studier.
Nu måste vi
göra läxan och ta reda på hur ska vi göra.
Ja.
Då måste vi titta på om det ena är bättre än det andra. Och sen så, vänta här nu, ingen har tittat på om det är skillnad mellan män och kvinnor. Okej, då försöker vi ta reda på det. Mm. Och ingen har riktigt tittat på om de andra strukturerna påverkas. Okej, då försöker vi utforska det. Så det känns ändå roligt så. Sen hade det varit ännu roligare om vi hade haft så här, bara bing, bara boom. Så här ska man göra och då funkar det toppen.
Eller det, de få disputationer jag har bevittnat, det är inte så många, så är det ju nästan alltid så att man hade en briljant idé från början som såg så jäkla lovande ut.
Ja.
Och sen så visade det sig att det kom ett nja-svar.
Ja.
Stämmer det här? Kanske.
Ja. Hur känner du själv med dina frangbantra ljud?
Alltså det går ju inte, det pekar ju inte åt något annat håll än att det kommer bli ett nja-svar. det är ingen spoiler. Eller?
Nej.
Att det kommer bli ja, ibland så under vissa omständigheter och så vidare. Liksom.
Men målet med en doktorandutbildning är inte att förändra världen utan att lära sig att forska.
Hur känns det, Jacob? Att du inte har förändrat världen?
Jag är ju ganska van vid att det brukar vara så att jag förändrar världen. Det känns ovant.
Det känns ovant att du ägnar tid åt att inte förändra världen. Ja, fint hörru. Om det nu hjälper så är jag trygg med att du kommer vara anspänd och såklart som man är inför en stor uppgift. Men det här kommer bli fint. Det kommer gå bra och det kommer bli en härlig stund där du får liksom diskutera något du verkligen bryr dig om i en av en förebild och som har verkligen satt sig in i grejer du har studerat och tagit fram och skrivit. Jag tror det kommer bli en härlig stund och det kommer bli toppen.
Det som känns väldigt roligt med Ciara Robba som opponent är att för en gångs skull höll jag på att säga, så kommer jag få diskutera det här med någon som verkligen kan onst.
För det är
ju... Den människan finns ju typ inte i Sverige. Åtminstone inte någon som har publicerat på det.
Just det.
Så det ser jag fram emot. Sen är jag också lite rädd för för henne. För
det ska att hon ju vara en...
kan ju ett och annat.
Ja, hon verkar vara en... ha läst en bok då.
Ja, precis. Ja, men du, vi packar väl ihop det här.
Det här blev långt och fint.
Ja.
Vi packar ihop och sen så ser vi fram emot fredag den 17 maj.
Den 17 maj. Mm. Och juntan bestod idag av
Johan Termenius och
Jakob Hansell.
Låt oss göra det här snart igen.
Absolut, absolut. Hej då!
Hej! Ha 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 ha!